Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Dette Håndballbanden, en podcast fra Viasport, med Daniel Høglund og Frode Scheie.
Vi skriver den 29. mai, når vi rir inn I en splitter ny håndballuke, og I denne episoden av Håndballbanden, så skal vi ha et langt intervju med suksesstreneren til Elverum, Mikael Apelgren, Nybakt sluttspillmester med klubben fra skogen, og han skal, ja, han har jo kommentert det, men ikke så veldig mye, men nå skal han fortelle alt hvordan han opplevde den, hva skal vi si, røde kortskandalen, som har vel vært den største saken I norsk håndball den her sesongen. Så bare å henge seg på, det blir et veldig spennende intervju med Mikael Apelgren, som du skal få om litt. Men først, Frode Scheie, min gode mann, hei hei.
Hei hei, Daniel.
Hei hei. Vi må jo bare ta en prat, du og jeg også. Vi skal ikke diskutere så mye I dag, for vi skal ha dette intervjuet med Mikael Apelgren. Men selv om den norske sesongen nå over, så det jo definitivt ikke håndballslutt helt enda. Altså på den internasjonale arena nå, så står vi jo foran noe av det aller aller beste.
Utvilsomt. Vi gleder oss som bare rakkeren til helgen. Da det Final Four, det vil si semifinaler og bronsefinaler I Champions League. Pussy nok så det også for de som liker å sparke kula til helgen. Men vi, du og jeg, ser jo klart med frem til håndballen. Paris Saint-Germain mot Vestbrem. Vardar mot Barcelona. Det klubber og navn som klinger for både de som sparker og de som kaster ballen.
Absolutt. Og du skal ta turen til Tyskland, du Frode. Du på plass, du ikke det?
Jeg ikke riktig på plass, men det ikke lenge før, og jeg gleder meg. Altså, det en event som vi har klart å skape over tid nå, som rett og slett har blitt et lite mekka. Folk med valfarte dit, og det fantastisk stemning. Det håndball av det ypperste, det verdensstjerner, det underholdning, det drama, det intensitet. Det blir, ja, det rett og slett en herlig helg å se frem til.
Det gleder vi oss veldig til. De kampene ser du på Viasat Sport og på Viaplay. Final Four for herren altså til helgen det som står på menyen. I helgen vi har nå lagt bak oss, så har det jo blitt avsluttet I dansk håndball. Sande Sagosen passerte da 200 skåringer på en sesong og bidro sterkt til at Aalborg ble dansk mester. Og det da I finale mot Bjarte Myrhol og Skjern. Sander Sagosen da avslutter det som har vært en eventyrlig sesong for den unge nordmannen, Frode.
Ja, vi har pratet veldig mye om Sander Sagosen, og etter bravadene og VM-sølvet så har det jo etter hvert skrevet mye om Sander Sagosen også. Det han i ferd med å bli en liten popstjerne på håndballhimmelen, og det er en del danske journalister som rett og slett mener at han for god for Danmark, og synes at det greit at han tar steget videre. Og når man har sett han spille disse finalene, så kan jo man si at de ordene har danske journalister i behold. Han har vært strålende, og det skal bli gøy å se han da i et av de lagene da, for ikke som er som spiller Champions League-finale Final Four til helgen. De skal jo Sander Sagosen. Så det blir strålende. Og så er det jo litt sånn at Skjern, litt sånn som Flensburg i Bundesliga nå, litt den evige nummer to. De var der i finalen, men klarte ikke å overliste Aalborg til tross for at de siste kampen spilte på hjemmebane.
Det var Aalborg sitt første danske mesterskap siden 2013. Sander Sagosen bidro sterkt til det. For øvrig da, hvis du eller i dag som vi spiller i denne podcasten, så det Bjarte Myrholds bursdag den 29. mai, så gratulerer med det, Bjarte. Selv om ikke vi kan gratulere deg da med en sluttspilltittel, så håper jeg du får litt kaketrøst. Tysk håndball også der, Frode, den følger jo du tett.
Ja, jeg gjør det, og det var stor spenning knyttet til den lille seriefinalen, får vi jo si det. Det jo tross alt tre runder igjen etter den runden som var nå i helgen,
ja.
Hvor da Flensburg på hjemmebane lå ett poeng bak Løven etter en lang og intens sesong. Løven da kom til nettopp Løvens hule. Det var fanmarsj. De startet klokken 11:30 på dagen og gikk opp til halv. Det var i hundretals av fans. Det var en elektrisk atmosfære. Det var en fantastisk stemning hvor også Magnus Abelvik Rød, dekklagsgutten som ble kåret til årets grunnligaspiller, var til stede for å bivåne sin nye arbeidsgiver i aksjon. Men Flensburg fant aldri helt sitt spillkonsept. Jeg synes Bekkreka de slet forover. Andersson sto meg opp i andre omgang og hjalp laget inn i matchen. Mahé skyter. De spiller jo 7-6 helt på slutten der laget til Nikolaj Jakobsen. Og skyter da fra 20 meter, altså fra midtbanen, kaster han seg og skyter mot det tomme buret. Da ligger det ett mål bak. Uavgjort kunne ha hjulpet Flensburg, sånn at det hadde blitt veldig spennende inn i slutten. Men skyter da den ballen utenfor av den dobbelte fremstilleren. En spesiell situasjon. Løven i siste angrep banker Andy Schmidt inn, og så vinner de da med to mål. Og har tre poeng forsprang da på Flensburg før de siste tre kampene. Så det gullet ser ut til å gå Harald Reinken sin vei, og Løve nok en gang. Og så det litt artig når vi nå pratet om Aalborg i sted. Det siste gullet de tok var jo nettopp i 2013, før da det de tok nå. Da var det Nikolaj Jakobsen som var trener, og nå kan han føre Reineka Løven til andre gull da på rad i hans to sesonger der. Fantastisk presentasjon av den meget sympatiske Nikolaj Jakobsen, som også er dansk landslagstrener. Det litt som Skjern, sånn som jeg var inne på Skjern, som jeg sa i sted. Flensburg, 11 ganger nummer 2 i tyske Bundesliga. Det vil seg ikke helt. Har et mesterskap tilbake i 2004. Men vi får nå se. På onsdag viser vi to perlematcher, og vi har satt sport igjen. Da det Göppingen, Flensburg først klokken 7, og så 8:45. Da det Reineka Løven mot Kiel. Så får vi jo se da, om Løven har hvilt på lavbærene sine, eller om de har klart å nullstille, for de kan fort tape der, og da jo spenning igjen inn i de siste to rundene.
Ja, men supert, Frode. Da får jo du ha god tur til Tyskland. Jeg regner med du gleder deg.
Ja, jeg gleder meg. Altså, Daniel, det er så stas, det er så mye kjente, og det er så moro, og det er håndball på så høyt nivå. Så det er opp, det er gåsehud hele veien, og det er klart, i fjor var jo veldig spesielt da, med ny måls ledelse, kvarter for slutt å klare å rope det bort, det har jeg nesten aldri opplevd noen gang til det, så nei, det blir fantastisk moro, Daniel. Jeg gleder meg masse, og jeg kjempetakknemlig for at jeg endelig får lov til å dra på en tur, så nei, det synes jeg er gøy.
Det er godt,
vi tør. Jeg blir byttet bort mye for å få lov til å dra dit, så nei, det er helt topp.
Det er godt, Frode, vi sender med deg sånn reiser alene-skilt, så skal nok dette gå bra. Men da runder vi av vår prat, Frode. Men vi prater jo så mye I hver eneste episode, så denne episoden her, den skal handle om Elverum-trener Mikael Apelgren. Suksess-trener. Nok en slutspilltittel denne sesongen. Men også en omdiskutert mann. På grunn av det som skjedde, de fire røde kortene Elverum tok med vilje I seriekampen mot Lillestrøm, og den straffen som håndballforbundet ga, kritikken som kom fra mange I håndball-Norge. Alt dette her, opplevelsen, kritikken, straffen, ja, det skal Mikael få lov til å snakke om nå, I det som det første store intervjuet han gir etter det som da skjedde I inngangen til årets slutspill. Det skal bli snakk om litt andre ting når det gjelder Elverum og norsk håndball også, men først og fremst dette her. Og det at de følte det var resten av håndball-Norge mot Elverum, ja, det gjorde at årets slutspillseier, den smakte ekstra godt.
Ja, altså utan tvekan, men samtidigt så har vi nu faktiskt de två senaste åren varit I en situation där vi har fått väldigt mycket energi utav saker som har skett. Nu med facit I hand så är det klart att det blev extra skönt och det var extra mycket tryck runt omkring, men det är också någonting som vi har fått väldigt mycket vilja och motivation utav, och om jag tänker tillbaka på förra året så står vi där I en sista serieomgång och där våra bussar blir förstörda och det var en stor läktarskandal som gav oss hunger in mot det slutspelet också, så att de sista åren så är vi vana vid att det blåser lite, att vi försöker vända det till en positiv sak istället.
Det var kanske grejt att finalen inte var mot Haslum I år, för det hade kanske blivit för mycket.
Ja, jag vet inte om jag hade orkat det, så att det var nog skönt att vi slapp det den här gången kanske, men det är klart att det var riktigt häftiga matcher mot Arendal också, men det fanns inte den där extra kryddan utav den sortens rivalitet, så det var faktiskt väldigt skönt att få en final bara mot en klubb som vi på en måte tycker om och på en måte respekterar för att vi tycker att de är bra, och framförallt så är jag väl personligen inget fan utav när hat är inblandat, när vi har att jobba med unga människor och med många människor så tror inte jag att hat egentligen gagnar så mycket, utan jag tror att respekt och en sån rivalitet som kanske är mellan Arendal är mer sunt för idrotten.
Ja, är det ett hat mellan Elverum och Haslum?
Alltså jag skulle väl ljuga om jag säger att det inte finns någon sanning I det, men alltså från den tiden jag personligen har varit I Elverum så känner jag inte att vi hatar dem så mycket, men däremot känner vi ett våldsamt hat ifrån dem, men it takes two to tango kan man väl säga, så att det finns ju saker där, och vi I Elverum har väl inte alltid varit de skönaste, det måste vi vänligt inrömma, men vi har väl någon gång känt att det har varit ett väldigt starkt hat emot oss, och det kulminerade ju verkligen den gången innan förra slutspelet där det faktiskt var en ganska så obehaglig upplevelse med allt som skedde runt den kampen.
För de som inte huskar den historien, alltså bara fortell kort vad som skedde då.
Nej, men vi spelar en match där vi spelar om en andra och tredje plats egentligen. Haslum hade då fått dit en del fans som inte var kanske egentligen deras egna, men det är en historia som jag inte riktigt vet hur det gick till, och det kanske jag inte ska gå in I, men det som sker då på kampen är att vi blir slagna. Bland annat en av våra spelare fick en flagga precis vid ögat när han hämtar upp en boll. Efter kampen så står de och skriker könsord till oss inne på mittplan, och de står och skriker till våra mammor. Efter kampen så förstör de våra bussar och häller sand i tanken. Och allt det här slutade med egentligen ingenting. Ingen bot eller någonting. Efter finalen sen så fick Elverum en liten bot på att vi var inne på planen. Så det hela slutade med att vi fick böter och inte Haslum. Och det är klart att sånt stärker oss väldigt mycket I våran vi mot världenskänsla. Så att vi försöker vända alla de här sakerna som händer till någonting positivt.
Nå skal det vel sies at Haslum som klubb har sagt at dette ikke våre folk, det ikke våre supportere.
Nej, självklart. Och, alltså, det är självföljande ingenting som de står för på, den, på något sätt. Men det skedde. Och vi var mitt inne i det och vi stod där och blev utsatta för allt det här. Och jag vet och har pratat med många om det i Hasslum. Och det är klart att så där vill vi inte ha det och så där vill inte de ha det heller. Men vi var mitt inne i det och det är klart att för oss som klubb och lag så handlar det om att hitta de här extra motivationsfaktorerna och där är klart att vi hittar där, blev det, där och då blev det ännu viktigare för oss att vinna och efter allt som har skett i vår också så blev det också ännu viktigare för oss att vinna och det är ställen där vi hittar motivation utan tvekan.
För det bringer ju då oss över på det som sker i år. Det är på tampen av en lång säsong och man ska in i slutspillet. Dere spiller mot Lilleström och dere ender då med att ta 11. Dere får 11 tominuttere i löpet av kampen. 4 röda kort. Det är då Erik Toft, Petter Överby, det är Christian Blischnack och det är Tine Poklar som då blir sent på tribunen. Går det an att fortelle oss vad var det du tänkte på då? Vad var det som där och då gjorde att du tog den avgörelsen att disse spelarna, de ska vi sørge för att få rött kort?
Det som sker, för att sanningen har inga problem att säga, för det har vi gjort hela tiden. Det som sker efter att vi gick blev klara seriemästare är att vi att det här kom upp på tal. Att det här kom upp på tal att visst vi skulle få ett rött kort så är det till och med någonting man tjänar på in emot ett slutspel för att vi inte skulle riskera avstängningar. Det vi då bestämmer oss för att göra är att spela lite aggressivare. Och spela lite hårdare med tanke på att vi inte hade någonting att tapa på att få flera tominuter och eventuellt rött kort. Det var absolut inget bestämt på förhand att nu tar vi rött kort. Däremot så är det klart att vi alla skönt att vi kunde hamna i en situation där det kanske kunde ske. Det som sker är att men vi var hela tiden väldigt upptagna av att vi skulle vinna kamperna. Så det var liksom när vi spelar mot Fyllingen, framförallt Hasslum, så var det ett Elverum som spelade lite mer på gränsen. Med tanke på att reglerna låg där de låg och det inte fanns någon. Det var till och med en fördel för oss att få rött kort så sett. Det som sker då är att både Fyllingen-kampen och Hasslumkampen som var innan där var otroligt jämna. Vi förlorade med ett mål mot Fyllingen och vi lyckas vinna med ett mål mot Hasslum och då var det aldrig ett tema att tänka över något annat för resultatet har aldrig varit någonting som vi vill lugga på utan vi vill vinna varenda kamp vi ställer upp i. Det som sker i Lilleströmkampen är att vi är på samma tema som i matcherna innan där vi hela tiden ligger på gränsen för två minuter. Det gör att vi också får väldigt många två minuter. Sen i andra omgång så är det så att Erik Toft är inblandad i en situation där han får rött kort. Då står jag där som tränare och tänker wow, vad sker nu? Det här var rött kort nummer ett. Där och då tar jag beslutet att vara ärlig och inte ljuga utan stå för det vi gör. För att det där hade fort kunnat ända med att vi skulle få 2, 3, kanske ändå 4 röda kort med skadade Lilleströmspelare som följd med tanke på de regler som låg. Och egentligen så fanns det flera parametrar i att vi valde att göra som vi gör. Men framförallt så var det en stor grej att jag ville vara ärlig. Och där och då så bestämde jag mig för att ja, men då slutför vi det här efter det röda kortet istället för att också skydda Lilleströmspelarna. Och då valde vi att ta ett par 2 minuter till. Som ändade upp med det slutet som var för det som jag kände var att jag ville vara ärlig och jag ville inte sätta Lilleströmspelarna i den situationen där det kunde smälla mer än vad vi kunde kontrollera så att säga.
Nej, så det tar hur kom de 3 andra 2 minuterna, det bland annat på fel bytte?
Ja. Det var helt klart planerat, det har stått för hela vägen. Det var bland annat fel byte, bland annat dra lite lätt i höften. Det var otroligt liksom mesiga situationer, men sånt som renderar 2 minuter. Och allting var i ett syfte att öka och maximera våra chanser och att vinna.
Den håndballtränaren som säger att man aldrig har tagit, eller den spelaren för en sak skyld, som säger att man aldrig har tagit ett kort med vilje både i håndball och fotboll, tror jag lyver. Men varför 4? Varför så många i en och samma kamp? Alltså det är väl det som förstärker det, att det närmast blir en parodi på slutet när det blir hela 4 spelare. Varför inte bara 1 eller 2?
Nej, men det som händer då när vi har tagit ett, när det har tagits ett rött kort där, det är att jag tänker att eftersom att jag vill vara ärlig, så tänker jag att då är det en principfråga. Får man ta ett, får man alltså, får man inte ta ett, får man inte ta 4 heller. Och därför så tänker jag där och då att nej, men eftersom jag ändå ska stå efteråt och säga det här gjorde vi med flit, så spelar det egentligen ingen roll om det är 4 eller 2 eller 1, utan då är det en principfråga, vad säger reglerna. Så det är därför det blev så pass extremt. Och det är klart att man kan vara efterklok i efterhand och tänka att, för på samma mått som jag tänkte att jag gjorde det här för att öka våra chanser att vinna, och med facit i hand och med allting som blev, så kanske vi inte gjorde det. Eller så kanske det också blev så att på grund av det som skedde så hittade vi den där extra energin som vi trängte i framförallt finalerna. Så att, det där kan man alltid diskutera fram och tillbaka, men det var så tankarna gick.
Men hade du tagit 1 eller 2 och så efterpå sagt att nej, det var bara en tuff kamp, vi gjorde det inte med vilje, så är ju sannolikheten stor för att det aldrig hade blivit en reaktion.
Nej, och det är det vi hade gjort. Det är många som har varit på oss och säga så här, ja men när man tog 4 så kan man ju, det går ju inte att ljuga då. Nej, men då hade vi inte tagit 4.
Nej.
Alltså valet gör jag där och då mitt i kampen när jag känner att wow, vad är det här på väg? Och jag har alltid varit en ledare och person som vill stå för ärlighet. Och så det är någonting som så här sitter djupt rotat i mig själv. Så därför så är det klart att jag känner, och likt många har sagt till mig också, varför tog ni inte bara 2 och ljög? Jo, det kanske vi skulle gjort, men hade jag haft ett bättre samvete eller så för det, det vet jag inte. Och hade det varit mer fair play? Nej, det kan jag inte tycka. Det som gjorde när vi blev 4 då, som man, det var att det blev så otroligt synligt, att det blev så otroligt tydligt. Så att jag har fått ett bra kvitto på att ärlighet kanske inte alltid lönar sig.
Ärlighet är fint, men kanske ändå viktigare är ju sportsmanship och fair play och det att följa reglerna. Angrar du dig att du det helt att gjorde det? För det är ju alternativet, att du dere eventuellt tog straffen som regelverket säger in i slutspillet visst eller hade fått rött kort. Varför var du nödt till att följa, du skulle utnyttja regelverket?
Nej, men alltså i Elverum och jag som tränare så har vi hela tiden en hunger på att försöka maximera allting. Vi har hela tiden en hunger på att vinna, att hela tiden göra det smartaste, att hela tiden göra det bästa. Det gör att vi hela tiden pushar gränserna. Och här var vi definitivt och dansade på en gräns, och det var någonting som kom upp i förkant, som var, jag kände att på grund av de här reglerna som inte är genomtänkta, så stod jag i en situation som var otroligt vansklig.
Men det är lika för alla, det gäller de andra lagen också.
Ja, men det är inte så att de hade var klara seriesegrare med 9 poäng i den situationen, och med spelare som var sugna på att gå in i slutspelet utan att riskera att bli avstängd i viktiga matcher. Så att det stämmer inte riktigt att andra lag har varit i samma situation.
Nej. Betyder det att du då inte ångrar det du gjorde? Betyder det att du ville gjort det igen?
Alltså med facit i hand så är det väl klart att man kan ångra, för att syftet var hela tiden att öka våra chanser att vinna. Sen så är det klart att jag vet inte om vi inte hade gjort det här, om vi hade lyckats vända på det när vi förlorade den första finalkampen likt vi gjorde. Den inre glöd och inre motivationen som vi hade i oss efter allt det här, när vi kände att vi på en måte blev lite orättvist behandlade, den hungern som väcktes där i andra halvlek när vi hade 2500 pers emot oss nere i Arendal, det kanske var det som gav oss guldet, och då kan man inte ångra den utav den grunden. Men samtidigt så känner jag så här att jag vill stå för det jag har gjort. Det finns någonting i mig som ångrar det, det finns någonting i mig som säger att jag alltså inte ångrar det. Så att jag är lite så här på båda ställen, men det som framförallt känns väldigt skönt i efterhand, och som många andra som har varit inblandade i det här kanske inte känner så skönt, att jag kan gå där med ett rent samvete och jag har sagt sanningen hela vägen och jag har stått för det, och det är många andra som har gjort väldigt märkliga saker runt omkring.
Men många vill ju då se att detta är dåliga hållningar, Mikael. Det är inte sån sport där. Det är inte sån vi vill att handbollen ska vara i Norge. Och både spelare och tränare har ju sagt att slik vill inte vi gjort det på den måten. Det på måte är sporten i vanry vid att utnyttja regelverket på den måten, eller juxa hvis man vill, eller vad man ska kalla det då.
Ja, först och främst kan jag väl då säga välkommen till verkligheten. Och sen så finns det alltid olika grader utav det. Alltså om vi tar en mycket mildare grad, så är det så här: hur får du med dig en offensiv foul i handboll utan att förstärka och filma? Är det fair play? Och det är en sån mycket större diskussion. Vi gör ju massa saker på en handbollsplan där vi pushar gränser, där vi försöker sätta domarna i vanskliga situationer för att vi vill att vårt lag ska vinna. Att det här var och drar det väldigt långt, det råder inget tvivel om. Men att man så tydligt som andra lag och klubbar helt plötsligt blev liksom moralens högväktare, det köper jag inte alla gånger, för att det sker väldigt mycket och på många andra lag där saker är lite på kanten. Det här kanske inte var lite på kanten, det här kanske var mycket på kanten, så jag säger inte att vi på något sätt är finare än andra, för det är vi verkligen inte, men jag tror att innan man ska tycka och tänka så mycket om andra, kanske man ska städa upp lite framför sin egen dörr. Och än idag så kan väl vara lite provocerad utav att det är ingen som har kommit med en lösning på den problematiken som jag stod inför. Och den enda som någon har sagt är: men varför låter han inte bara spelet gå? Låt det bara vara. Då säger jag återigen välkommen till verkligheten, för att om du bara hade låtit det vara i den situationen så hade det fort ändat med ett par röda kort ändå. Och hade det varit mer grejt när du egentligen visste vad som för sig gick, det menar ju inte jag, det hade varit oärligt.
Men tror du andra lag ville gjort det något annorledes hvis de stod nøyaktig i samma situation som dig?
Jag tror att många andra lag i den här situationen och när det skedde hade slutat med att ta ett eller två röda kort, och så hade de stått efteråt och ljugit. Det tror jag att de allra flesta hade gjort. Och ska jag gå på det här med taktik, så kanske det hade varit mest taktiskt lurt. Så att, som jag varit inne på tidigare, så har vi fått lära oss att ärlighet kanske inte alltid lönar sig.
Det du säger är att andra töjer också regelverket. Kanske inte det blir lika tydligt som det blev med Elverum denna gången, men det är slik sport där på toppnivå.
Ja, det menar jag. Sen så kan jag väl säga, om jag ska vara ärlig, att det är klart att jag har lärt mig väldigt mycket av den här processen som jag varit inne i. Jag har lärt mig väldigt mycket av att det finns ju så mycket annat runt omkring vår idrott, och vi har ett ansvar gentemot yngre utövare och de som följer oss. Det kanske ska vara så att en del av de här, lite om vi ska kalla det smutsigare sakerna som sker, kanske är bra om inte det blir så synligt för den breda massan. För att det är klart att den här grejen blev ju så stor för att det blev så intressant mediestoff. Och andra saker som är lite mindre och som där man inte säger sanningen och där man fulspelar lite grann, det är kanske inte den stora massan får se, och det kanske är bra. För att vi vill ju någonstans också inom idrotten fostra människor och fostra medborgare, och det är klart att det kan jag känna att är en av sakerna som jag har lärt mig. Alltså ansvaret gentemot att kanske det är bra om inte allt synliggörs, även om jag känner att jag liksom står för det vi har gjort.
Men är det bästa att det inte sker? Inte att det sker i skjul, men att det faktiskt inte sker i det hela tatt?
Jo, det vore givetvis det bästa, men så vacker är ju inte världen tyvärr. Det är, någonstans, vi har förlorat massa matcher i Elverum för att vi någon gång har varit för snälla. Vi har vunnit massa matcher någon gång för att vi har varit på gränsen. Vi möter lag som har gjort liknande saker. Vi har varit ute i Europa och där är det 110% cynism, och det är klart att det är kanske det som har på ett sätt skadat ens huvud lite, eller vad man ska säga. Där det hela tiden gäller att tänja på gränserna, och det finns massa lag i norska ligan som lägger upp taktiker för hur de ska lura domarna via olika typer av system eller olika typer av tankar. Och det, alltså jag har exempel på i Norge där vi har mött lag som till och med har tagit rött kort mot oss med vilje. Det är ingenting som jag har velat gå ut och hänga ut någon vid namn eller så, men jag har konkreta exempel så sett. Men jag ser liksom ingen vinning i att gå ut med det på det sättet. Men jag tror att självklart att när det blev så tydligt så är det kanske inte det bästa för sporten heller. Det är väl sådana saker som jag har lärt mig också.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Når fikk du de første reaksjonene? Altså, tikket det umiddelbart inn sms'er på telefonen din fra andre i håndball-Norge, eller hvordan opplevde du reaksjonene der rett sånn i etterkamp?
Rett sånn i etterkamp. Først og fremst så var det jo ingen som hadde en aning, mer enn kanskje de i Lilleström och några som hade lite feeling på tribunen och sånt som följde matchen. Men till exempel när jag står först med tidningen så är det jag som förtäller. Det var inte de i media hade inte förstått vad som skedde. Men sen så i efterkant efter det så blev det såklart väldigt mycket reaktioner. Och det,
så de kommer när det kommer ut i avisene. Och ja. Du säger till media, du säger till Östlänningen, vi tog 4 röda kort med vilje.
Mm. Ja. Och då exploderade det fullständigt. Ja. Då var det ju otroligt mycket från båda håll, ska jag sägas. Men det är klart att de första reaktionerna var ju väldigt så här, shit vad sker. Sen var det precis som att det gick en dag. Och då börjar folk tänka efter lite, för det är klart att det är så mycket mer och så mycket större än bara de där, det som syns i en tidning när det är 4 röda kort på en bild. Men när folk tänker efter om vilken situation vi faktiskt stod i och vad det var som var lite lurigt med det här, och de som tänker lite längre, de inser lite att det var så mycket mer komplext än så.
Ja, för det handlade ju lite om situationen i bunnstriden. Det var det som blev trukket fram, att dere kunde vara med på att avgöra vem som rycket ned eller inte. Mm. Det var ju där dere fick en del kritik.
Ja, och det kan jag väl på en måte, så jag kan förstå tankarna, men jag kan bli lite provocerad utav det också, för att först och främst så menar jag att de egna lagen har eget ansvar över att hålla sig kvar i ligan. Man kan inte räkna med att Elverum ska gå rent och vinna varje match. Men nummer 2 är så här att det laget vi ska åka och möta Halden med i sista omgången, det är faktiskt omtränt samma lag på pappret som vi slog Tchaikovsky Medvedi, de ryska mästarna med, på bortabana. några månader innan. Och då, att det blev en så stor sanning så att vi till och med gav 1,90 på oddset för den matchen, det var så här absurt, för att vi åker dit och möter skadedrabbat Halden och kände att ja, den här matchen kommer vi ju antagligen att vinna liksom. Men då var det ju fullt tryck och det var många som ville se oss förlora den matchen så att de skulle kunna få igenom den sanningen så att säga.
Angrer jo litt nå på at jeg ikke har satt penger på oddsen. Jeg visste høver, den var så god. Det var 1,90 altså.
Ja, og der ser man hvilken kraft media har.
Ja.
När det väl en boll börjar rulla så blev det en sanning att det skulle vara så otroligt svårt för oss att slå ett skadedrabbat Halden som var utan höjreback och de hade skador på målvakt och det var många spelare borta. Och vi har ju ett väldigt bra lag. Det är ju inte för inte som vi står där med den säsongen vi har gjort, för vi har en väldigt bred och god stall i år.
Och överrasket över det medietrycket, för det är ju ganska stille och rolig resten av säsongen. Kanske NRK kommer på besök en gång ibland och Eurosport och har oss när vi sänder kamper.
Mm.
Eller så är det väl stort sett östlänningen då som hänger runt på träning och nu plötsligt då så exploderar det i liksom den nationella pressen.
Mm. Ja, men jag tror att det var ju en extrem sak, men sen så tror jag också att det blev så extra stort för att det var så två sidor i det. Det finns ju så jag förstår ju båda sidor. Jag förstår att man tycker att det är helt förkastligt och jag förstår alla som har varit där och stöttat oss, för det har varit otroligt många och det är jag väldigt tacksam för. Men det är ju en så komplex fråga i vad är rätt eller fel här? Följde vi bara reglerna eller gjorde vi inte det? Vad är okej? Hur mycket kan man tänja på gränserna? Det är ju nästan som man själv blir lost när man börjar tänka vad man tycker är rätt eller fel. Så att jag tror att det var det som också gjorde att det fanns så mycket att diskutera kring det.
Du nämnde att du fick reaktioner i efterkant. Alltså, fick du någon sms'er som bara var wow, detta var inte pent? Eller hur uppförde folk sig då?
Nej, det var en hel del så. Men alltså, först och främst så måste jag säga att, och särskilt när reaktionerna blev så kraftiga, så har vi fått så otroligt mycket stöttning. Okay. Och det vill jag verkligen.
Från resten av Håndball Norge?
Ja, alltså delvis Norge, men framförallt från andra nationer. Men det var många i Norge också som, så jag har fått, och vi som klubb har fått väldigt mycket stöttning i det här. Det var faktiskt helt sjukt ett tag vad härliga folk var, för att vi insåg att vi hade gjort någonting på gränsen, så det är vi väldigt glada och tacksamma för.
Ja, men intrycket man fick i media var ju att detta var något Håndball Norge fördömte. Alltså det var tränare från andra klubbar, andra spelare som var ute och sa att detta här är förkastligt.
Men det är också de som kanske hördes mest, och det kanske också är så att det var väldigt många av våra egna konkurrenter. Så att annars så har det varit väldigt många som har menat att det fanns en klar förståelse för det vi gjorde.
Vill du se att det har varit mer stött än käft?
Ja, det vi har fått, alltså inte i media. I media var vi fullständigt slaktade. Det var, så var det. Det ska man ju gott inrömma. Men annars så har det varit väldigt mycket stöttning. Så att det har varit härligt att folk verkligen har stått med oss när det har blåst som värst.
Var det någon kritiken som gjorde det där sint?
Ja, eller jag är ju väldigt... en person som väldigt har svårt för att bli sint, men det är klart att det var provocerande ibland när argumenten blev ju så att man liksom blev helt matt. När vi började prata om matchfixning som Randy Gustav på TV2 pratade om, så blir man ju bara så här, ja, då är vi inte sakliga och då är vi inte där. Då är vi bara ute efter att ta, eller vad man ska säga, utan då är det klart att man blev lite provocerad. Men någonstans på vägen så kände man att det kom så mycket argument och det kom så mycket, alltså det nådde sådana overkliga proportioner, så till slut blev det så här, nej, nu bara bestämmer vi för att göra allt vad vi kan för att vinna. För att vad ska vi ha för att liksom, vad får vi för glädje av att gå ut här och svinga mot folk till höger och vänster? Ska vi få någon sorts tapperhet medalj för bra kämpning? Eller, alltså, så någonstans så var det så här att då fick det leva sitt eget liv, och vi kommenterade inte så mycket mer, för vi bestämde oss för att knyta näven i fickan och tänka att nu jäklar ska vi spela bra handboll.
Så kommer det ju då ut en möjlig straff för de fyra spelarna och för dig som tränare. Och det första som kommer ut, det är at du ikke skal en gang få lov å være på kontoret. Du skal ikke få lov å trene Elverum, du skal ikke få lov til å være på kontoret, du skal være utestengt, ikke bare fra kamp, men du skal være utestengt fra jobben som håndballtrener en hel måned. Og det da noe som kommer ut i lokalavisa Østlendingen. Hvordan reagerte du da den nyheten kom?
Det var framförallt då, alltså för att folk reagerade i media och så innan det, och att liksom konkurrenter var ute i tidningen och sånt, det kände jag ju kändes rimligt, och det kunde jag ju förstå innan. Men det var ju framförallt då man blev skuffad över att man får en dom på den måten när man liksom gjorde det vi gjorde, och alltså rent på planen följde reglerna. Och bara för att man sa sanningen, känns som. För att hade jag ljugit så hade ju kanske ingenting skett. Det var utom alla rimliga proportioner, och det kändes som att det kändes ett tag som att det var någon sorts dålig dröm. Men jag tror också att när vi summerar, så på grund av att strafferna blev så hinsides i våran värld, så var det kanske det som gör att vi slutade med en guldmedalj också. För att jäklar vad motiverade vi blev.
Men hvordan får du som trener beskjed, eller dere i Elverum beskjed, om denne mulige straffen? For dette var jo ikke noe endelig, dette var en innstilling som da på en eller annen måte havnet i media.
Ja, jeg vet ikke hur den kom ut i media, for det var jo noe mellom oss og handbollsforbundet, men det er klart at det var veldig merkelig at den kom ut, men det... For det var jo såklart med og påverkade den endelige domen også, men det... Det var merkeligt.
Fordi det var jo som vi diskuterte i denne podcasten her også, er at en ting er jo utestengelse fra kamper og den biten, men det å utestenges fra jobb, det er vel egentlig ikke lov. Altså, der da snakker vi om menneskerettighetsdomstol. Altså, vi er på det nivået. Du kan ikke stenge noen ute fra kontoret sitt og nekte noen å gjøre jobben sin.
Nej, och en del i den domen som stod därifrån var också att de var inne på det här med kampfixning. Ja. Och det är klart att det var provocerande. Men det, alltså, där och då så var ju allting så ut. Det var så stort och så mycket, och det var så många personer inblandade, så att jag som tränare, där hade jag ju ingen kontroll för 5 år, för att då var det advokater, och då var det, alltså, det var så många som var där och då, så att det var liksom inte så mycket att göra mer än att åka med i båten, och självklart så kom Elverum Handboll med en förklaring och utlåtelse tillbaka till handbollsförbundet innan den ändliga domen kom, så att det var mycket mycket spel bakom kulisserna, och det var väldigt mycket som skedde.
Och så blir straffen ikke så streng. Mm. Du får i hvert fall lov å koke kaffe og komme på trening. Mm. Men du blir jo da utestengt i flere kamper, og spillerne dine får totalt, blir det 9 kampers utestengelse?
Ja, 9.
Hvordan blir det der nå?
Det var 2 kamper var per spelarna, och sen så fick jag så 9 kampers utstängelse med mina utstängelser också. Ja. Så att straffet var ju benhårt, så att om vi lägger oss där på straffskalan, så ska det bli intressant att se vad straffarna ska ligga på andra förseelser i framtiden. Så att det var helt insides, tycker jag, som så straffet blev. Men det är klart att det som var lite provocerande var att på grund av att den där första kom ut i media, så blev det ungefär som att men det var ju skönt att det inte blev arbetsförbud. Men fortfarande var ju straffet stenhårt när vi spelar bäst av 3 i slutspelet och vi får 9 kampers avstängning. Det var ju helt orimligt i våran värld. Men som sagt, det som liksom vi bestämde oss för hela vägen var att nu får vad som helst ske. Vi ska bara spela så jävla bra handboll och vinna det här guldet. Det var där vi var i huvudet, och det är där vi är lite som klubb. Alltså den vinnarkulturen som råder i Elverum, det är någonting som vi är varje dag och någonting som vi är stolta över. Det, alltså, i alla klubbar och i alla lag så finns det ursäkter. Någon har varit skadad. Vi i det här fallet då hade fått ett straff som vi inte var särskilt eniga i. Men ursäkter är egentligen ointressant när du ska vinna någonting. Det gäller att bruka de ursäkterna och vända det till någonting som kanske blir positivt. Och det var det vi valde att göra, och det är det vi så många gånger förr har valt att göra. Så det som hände var att vi jobbade ännu hårdare, jobbade ännu mer, och till slut stod det med guldmedaljen. Mm.
jag bara husker riktigt, spelarna fick 2 kamper var.
Det var ju en spelare som inte fick straff.
Ja, så blev det. Mm. Ja, så det var 3 utgångspunkter, var det 3 spelare som fick straffen och så dina 3 kamper.
Mm.
Ja, så det var 9. Det var sån det var.
Nej, men det som kanske stämmer mest är att spelarna fick så hårda straff. Det var att jag är borta. Det, när det blev så pass tydligt och så pass stort, så något form av straff kändes helt klart. Alltså, om det nu var så starka reaktioner, rimligt för sportens skull, att vi kanske skulle få då. Även om jag egentligen i grund och botten kanske inte är enig, för annars skulle vi inte gjort det. Men det som störde mig var att spelarna fick straff. Alltså man menar alltså att till exempel en Tine Poklar som kommer från Slovenien och bara lyssnar på sin tränare. Vad menar de att han skulle ha gjort? Skulle han ha gått emot sin arbetsgivare och sin tränare och sagt att det här är jag inte med på? Det hade fort kunnat leda till att han inte hade fått något kontrakt nästa år.
Men han får straff till slut. Alltså han zoner kamper till slut han också?
Ja, han fick ju 2 kampers avstängning som de andra.
Ja. Men dere ventet, altså den saken var oppe til vurdering for å anke?
Ja, altså det som sker der er jo at, ja, likt vi har vært innan i våre huvuden, at vi vil gjøre alt for å vinne.
Mm.
Och då blev det en taktik i det, hur vi skulle vinna kamperna hela vägen. Och när straffarna blev, hade straffarna varit lite mer rimliga, så fanns det ju någonting i en som bara ville ta straffarna och gå vidare. Men när de blev så otroligt hårda, så kände vi att för att ha chansen att vinna i slutspelet, så var vi tvungna att vrida och vända på reglerna. Och då valde vi att gå den vägen.
Men det som sker når straffen blir klar da, er jo at den kommer samme dag som dere setter i gang slutspillet og skal spille bortekamp mot Drammen. Og vi leser jo i media at det blir jo et nærmest sånn Elverum minutt for minutt. Får Mikael og spillerne være med? Hvilke spillere skal til Drammen? Østlendingen hadde liksom, nå er spillerne på bussen. Det var jo det drama der. Kan du fortelle litt hvordan du opplevde det, Mikael?
Ja, utan tvekan var det ju drama att vi gick 17 dagar och väntade på den här domen, och den kom precis till kvartsfinal 2 på samma dag. Det är klart att det var ju en otroligt speciell situation, och där och då var det många beslut som var tvungna att fattas, vilka som skulle överklagas och vad vi skulle göra. Och sen så i tillägg så var ju media minst sagt galna över att få uttalanden från oss, så att man hann knappt prata med spelartruppen. Så att det var väldigt speciellt, och de bilderna som är därifrån är ju när vi är inne egentligen till spelarna på bussen och säger att ni får fixa det här, vi går av här.
Vad sa du till spelarna då?
Alltså, de har ju också varit med på hela processen, och de har varit lika frustrerade de över allting som har skett, och i Elverum så gör vi saker tillsammans, och så att de är liksom, det som sas där och då var lite utav det här som jag varit inne på innan, att nu jäklar ska vi spela bra handboll, och det här ska inte bli en ursäkt för att vi inte vinner slutspelet, utan när allting blev som det blev, så blev det bara ännu mer. Och det var några av de sakerna som sades på bussen, att och de skojade med mig, sa, men du behövs inte, vi fixar det här, vi är så bra lag, sa de.
Ja, jag hörde ju att André Lindbo spökte väl med dig efter att du hade vunnit finalen, att det gick ju bättre utan dig, Mikael, för det tappade ju mot Arendal när du kom tillbaka.
Ja, det är som Morten Ego brukar säga, det ordnar sig, jag vet inte varför du är så stressad, det går av sig själv.
Men hvordan var det att se kampene på TV, för du satt där hemma i din egen stue och så på?
Ja, det var ju en sån smått surrealistisk upplevelse när ett lag man jobbar så som är varje dag, så är det klart att det var en väldigt speciell sak utan tvekan. Och det som blev skillnaden var att det blev ju ännu mer och hårdare förberedelser inför, så väldigt mycket var ju förberett i de kamperna, mer än vanligt. Och det som man framförallt är glad och stolt över efterhand och tacksam för är det ansvaret också som spelarna var med och tog i det här, och det tror jag vi växer växt utav. Och sen så var ju Raymond, assistenttränaren, fantastisk, så att hoppas inte han tar över här snart.
Synes, slik du opplever det, resten av Håndball-Norge at straffene er strenge, eller opplever du at resten av Håndball-Norge sier det der var helt på sin plass? Det er deres egen skyld, Elverum. Vær så god.
Jeg opplever at om vi prater om i Handballs-Norge, så opplever jeg at det er mange som mener at vi självklart skulle ha en straff. Någon form av straff.
Mm.
Men jeg opplever at det mange som tyckte det var alldeles for hårt. Det är min uppfattning. Sen så finns det nyanser utav det. Det finns de som tycker att vi absolut inte ska ha det. Och sen så finns det de som tycker att vi borde ha fått ännu längre avstängningar. Men det är klart, om vi ska lägga oss på den här ribban när det gäller straff för att ta... För det vi blir dömda för är 3 två minuter som vi går in och tar via något felaktigt byte och via att någon drar någon i höften. Då ska det bli intressant att se nästa gång någon slår någon på käften så att någon blir ordentligt skadad. Vad straffet ska ligga då?
Och då vill jag spole klockan tillbaka cirka 30 minuter till något av det första du sa, den första historien, nämligen det som skedde i fjor med Haslum-supporterna och bussen. Och där blir det ingen straff. Och så får dere då den straffen i år. Så börjar man att sammanligna och säga, vet du vad, det är orättfärdigt, se vad vad som har skjedd tidligere som ikke kommer i media i like stor grad, som ikke får noen konsekvenser.
Mm. Ja, det er klart at det finnes en sak som vi bygger mye av vår energi på. Jeg tror at vi lykkes hente mye av resultaten på det. At det er klart at det genererade noll i straff, og det var ganske så mye media om det også.
Ja, det var
även
det.
Om Handbollsnorge gjorde allt för att tona ner det. Det kanske man inte gjorde alla gånger med det här med röda korten. Så det är klart att det finns ett mått av att det blir vi mot världen lite där uppe, och ibland är det en sanning och ibland är det inte en sanning, men det vi konstaterar är att vi är en vi väljer att försöka hitta energi i det, för att istället för att på en måte vara offer i det, så väljer vi att skapa motivation och bli ännu hungrigare utav allt det här som sker. Och sen så kan vi alltid diskutera vad som är rätt eller fel, och alltså det var inte så himla kul att vara Haslum de där dagarna heller, för att det är inte så att det var något representativt för dem som klubb, och det är ingenting, alltså de gjorde kraftiga reaktioner mot det, och det där kommer aldrig ske igen. Men det är klart att när det är så pass skillnad att en sån sak genererar noll i straff, och när vi gjorde det vi gjorde i år till exempel och får 9 kamper, så är det klart att det finns ett mått utav att vi blir får en vi mot världens känsla.
Tänk Mikael att vi kan prata i 36 minuter om bara den saken.
Jag hade kunnat fortsätta länge till, tror jag.
Men det har ju varit kanske den allra största saken i Håndboll Norge i år. Nå mister du en del av dine beste spillere. Det er jo ikke, det er lov å si det.
Det gjør vi, og vi kommer sakne dem. Men samtidig så innenfor i år så missade vi Steffen Stegavik, som var fantastisk, Luka Mitrovic. Så att vi är vana vid att det sker. Och har man, gör man en sån säsong som vi faktiskt gjorde i år, som är den bästa säsongen någonsin i vår klubbs historia, så är det klart att man tyvärr mister spelare. Så att det är en del av vardagen som skandinavisk handbollsklubb.
Vill du då klara att bygga upp ett lika starkt lag i höst? Alltså förhoppningsvis då, så ska det rätt in i Champions League igen.
Så vi hoppas ju det. Men sen så vet man ju aldrig innan. Jag kanske inte trodde innan att vi skulle vara så goda i år som vi faktiskt blev. Att vi liksom, till exempel har slagit lag som Montpellier, som var grymt nära att gå till Final Four. Så att där uppe hos oss så är det många gånger vi har överraskat oss själva vad vi får till. Så att vi fortsätter att sikta högt. Vad vi slutar, det återstår att se i framtiden.
Kan en klubb som Elverum och norsk håndboll för den saks skyld ta sig vidare för att gruppspela Champions League, eller är konkurrensbilden där ute nå så tufft att det är inte möjligt?
Jag tror så här, jag tror att det är möjligt. Jag tror inte vi kan gå in innan en säsong och de andra kommer att mena att vi är favoriter till att gå vidare, för det har vi inte ekonomi till, och vi har lite andra andra välmående system i våra länder här i Skandinavien som gör det svårt för oss att ha de ekonomiska möjligheterna som är på andra ställen. Däremot så tror jag att om man får till det så kan man gå vidare, och vi kände att vi verkligen hade chansen i år. Även om inte jag är någon fan av ursäkter så, men hade vi inte fått så pass mycket skador som vi fick på hösten efter att vi hade slagit Montpellier, så låg vi faktiskt i topp i gruppen, och då hade vi fortfarande hemmakampen mot La Rioja och Metallurg, men där så började det knaka lite med ett par skador, och det är absolut inte säkert vi hade gått vidare ändå, men vi hade fort kunnat göra det till slut, för vi vann ganska många bortamatcher i år också, så att så bara om man ser så i år så hade vi faktiskt en möjlighet att gå vidare, så därför så menar jag att det är helt klart är möjligt.
Ja, och där stod det en situation där det borde ha vunnit den första bortekampen. Där var det Metallurg första bortekamp, och man tappade med 1, och så spilte man uavgjort mot Tchaikovsky i kampen efter, kan inte det stämma? Så det var ju, där kunde man ju fort tagit 4 poäng allerede där, hvor man bara hade 1 då.
Ja, vi var väldigt nära i år om man tänker på det sättet. Vi leder nere i Metallurg med bara någon minut kvar och förlorar med ett mål. Tchaikovsky lika hemma. Sen så gjorde vi 2 för dåliga hemmakamper mot La Rioja och Metallurg. Men å andra sidan så kan man ju vända på det. Vi hade lite flyt mot Tottenham Press och borta och vann där med små marginaler. Men det är klart, hade vi haft maxflyt i år i gruppspelet så hade vi gått vidare. Så att på frågan om det är möjligt så... Ja, det är det. Och det är väl jättehärligt att vi i norsk handboll är där, att vi faktiskt kan uppnå sådana saker.
Men som en svenske från en storby som Stockholm och varit ute och sett den stora världen, bland annat i Spanien, och så kommit till lille Elverum och norsk handboll, alltså hur är det du ser på norsk klubbhandboll, Mikael?
Ja, men alltså personligen just som svar på hur det var att flytta dit, så för mig är handboll väldigt viktigt i livet, och när man är på andra ställen och i större städer, så eftersom man ändå lever det handbollslivet, så känns nästan Elverum på ett sätt större än vad Stockholm gjorde, för att handboll är så viktigt där. Så som jag ser på norsk handboll och norsk klubbhandboll, så tycker jag det är väldigt härligt att vi är som handbollsland på gång framåt. Det känns som det råder någon sorts medvind med framförallt det landslagen gör, och vi är stolta över det vi har åstadkommit, och det är verkligen inte så att vi på något sätt cruisar oss igenom segrar i Norge. Även om det blev många segrar i år, så visar ju till exempel finalerna mot Arendal hur pass tajt det är, och det visar ju någonstans att vi är på gång åt rätt håll, att vi är på gång framåt, och det känns ju väldigt positivt.
Ja, för det är väldigt lätt att snacka negativt om norsk handboll. Många klubbar sliter ekonomiskt. Vi har haft speciellt på damesidan då stora problem, och damhandbollen får ju också mycket mediedekning i Norge. Mens landslagen då alltid blir hyllet och blir det stora höjdpunkten. Men det du säger är att du känner likväl att norsk klubbhandboll är på en uppåtgående kurva, att det är på rätt väg.
Så jag hoppas ju det, man är lite partisk när man jobbar med det också. Man vill ju att det ska vara så, och jag tycker att vi ska ha de tankarna. Och det är klart att det sker saker som är lite sämre, och det sker saker som är bra. Men det när man inte får glömma bort det, att det finns många ställen i Europa där det knakar lite med ekonomin. Och i Norge så är vi i alla fall... Har vi hyfsat ordning och reda på grejerna, så att det finns möjligheter. Men sen så är det klart att den norska ligan är absolut inte den starkaste. Det är ett litet land, men det jag upplever är i alla fall att norsk handboll generellt är på gång framåt, och det är en väldigt härlig grej. Man själv personligen som har kontakt med många handbollare från andra länder, så ser man på en väldigt stor respekt det som händer i Norge just nu. Och just att allting är på gång framåt.
Är det till och med så att de i Sverige börjar att se lite norsk handboll, eller är det?
Ja, alltså det måste jag verkligen säga. Det är, alltså bara det att Sverige nu tar efter det landslagen gör och skapar ett rekrytlandslag visar ju bara, och Sverige har ganska så länge varit rätt så nöjda med sina 90-talister, och det som svensk handboll var ett tag var ju helt fantastiskt. Men jag tror att Sverige kanske med facit i hand blev lite jätteförnöjda och hade lite för lite hunger att upptäcka nya saker och vilja framåt. Och nu tror jag att Sverige har hamnat i ett skede där man börjar titta runt om i Europa. Vad är det andra gör bra? Och där tittar man bland annat på norsk handboll. Och det är klart att där finns det saker som norsk handboll ska vara stolt över. Till exempel det här som jag har precis kommit hemifrån nu, en lång utbildning tillsammans med många andra ledare. Där tycker jag handbollsförbundet gör en jättefin sak med att utbilda många av oss tränare som är inblandade i norsk handboll på ett jättebra sätt. Och det är klart att det leder ju också till att vi blir ännu duktigare på det med vad vi håller på med.
Ja, du har varit på ett tränekurs, ett träningsseminar i Sandefjord.
Ja, precis. Så att ja. Det har varit långa dagar, men det är klart att vi har lärt oss mycket och framförallt så är det den här hungern och den här viljan framåt som är så positiv, tycker jag, med norsk handboll om dagen, som jag tror många andra tittar på med avundsjuka.
Mikael Apelgren, tack för att du tog dig tid. Jag hoppas du får en strålande sommar. Får du lite ferie?
Ja, det blir lite ferie, så att det trängs. Det har varit lite körigt i år.
Väldigt bra. Du får römma några dagar till Sverige och så gläder vi oss att följa Elverum i Champions League igen till hösten.
Tack så mycket.
Save big money on your outdoor project now at Menards. We have everything you need to keep your outdoor power equipment running smooth, so you can keep that lawn in tip-top shape or enjoy some time on your boat. Right now, all FVP, lawn and garden, and marine batteries are on sale through May 5th. Check out our entire selection of FVP batteries today and view our weekly flyer on Menards.com for more great deals. Save big.